Hej kära lyssnare, älskar du Checkpoint?
Men det är klart de gör.
Mm-hmm. Då kan du stötta oss via Acasts nya supporterfunktion.
Och här kommer du själv välja vilket belopp du vill stötta med. Och framförallt, ingen bindningstid.
Klicka på länken i poddbeskrivningen och hjälp oss hålla podden i liv.
Det är 1,5 år sedan som jag fick hedersuppdraget, får jag ändå säga, att vara med och skriva en svensk upplaga av en bok som heter This Book is Anti-Racist som släpptes i USA. Och så kom det ett bokförlag som hörde av sig till Friends och sa: vi tror att ni skulle kunna vara väldigt bra i att hjälpa oss att formulera det här till svenska. Och jag sa till dem att så här, förstår ni hur stort det här är? Ni vill alltså göra en produkt som är till för unga för att de själva ska få sätta ord på sina upplevelser. Det här har aldrig funnits i Sverige förut.
Välkomna till Checkpoint, ett safe space i poddformat där vi pratar om allt ifrån politik, populärkultur, karriär, kreativitet, you name it. Men kruxet är att det är ur ett svart perspektiv.
Där våra obekväma samtal blir väldigt bekväma utifrån våra härliga röster.
Verkligen.
Oftast med tunga gäster som droppar sanningar. Men vi finns alltid här. Your girl Anbara.
Med mig Brandon.
Och med mig Nicole.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ett återkommande ämne vi pratar om i den här podden är upplevelser av diskriminering och ren rasism, vilket man som svart i Sverige tyvärr är van vid. Checkpoint är ett safe space där vi verkligen kan få prata om det som händer oss, våra vänner och tyvärr även våra barn. Den vanligaste orsaken att ett barn trakasseras i skolan är faktiskt på grund av sin etnicitet eller hudfärg. Så vem är en av dem som står längst fram och pratar om detta samhällsproblem? Veckans gäst specialiserar sig på rasism bland barn och unga, där han ägnar sig åt att ge vuxna verktyg för att säkerställa att barn kan växa upp i en värld fri från våld och förtryck. Han har en master i kulturell antropologi vid Uppsala universitet och är författare till en antirasistisk handbok som släpptes av stiftelsen Friends förra året. Varmt välkommen till Checkpoint, Patrik Konde.
Tack så mycket.
Wow. Yay.
Välkommen. Äntligen.
Ja.
Vi försökte ju få till det här förra året när rapporten eller boken släpptes.
Ja, exakt.
Och så, men då var det så hektiskt.
Det är ju alltid så.
Du var så populär. Du skulle liksom...
Ja, fast jag vet inte om det. Det var mest att mitt huvud var fullt. Och så tänkte jag, ja men ni sa ju november va? Och så kom jag hit vid fel datum. Ja. Och så, ja. Nu är jag här i alla fall.
Grymt. Verkligen. Superkul här.
Jättefint intro. Det känns väldigt ärofyllt att få talas om på det sättet. Att jag har ju valt i alla fall i min yrkesbana väldigt mycket att ägna mig åt barn och ungas utsatthet för rasism och barn och ungas utsatthet för mobbning. Det ligger mig väldigt varmt om hjärtat och det känns fint att kunna ha en arbetsplats där jag kan göra det arbetet. Jag har ju själv utsatts för rasism som jag tänker att vi alla i det här rummet har gjort under vår uppväxt och haft många funderingar kring det. Så det finns... för mig att arbeta med rasism blir liksom som mest hoppfullt när man faktiskt jobbar med barn och unga. För det kan kännas rätt tungt ibland när man jobbar med vuxna människor och ändrar de förutsättningarna. Så det är det gör väldigt mycket för mig att få jobba för den målgruppen. Det blir konkret, viktigt och bra, helt enkelt.
Ibland kanske, gör det inte så här ont också?
Det är skitont.
Dels att behöva lyfta vissa frågor som kanske är nödvändiga mot vissa, alltså den målgruppen, men också få höra deras egna upplevelser, berättelser som kanske aldrig får ta plats, men att man får komma i kontakt med dem.
Jo, men det är klart att alltså, det är mycket som det skulle vara enkelt att blunda för. Liksom. Mm. Och det är väl det som är kruxet liksom, för väldigt många vuxna, att det är möjligt för många att blunda för det. Eftersom att jag nu genom mina studier och så har kunnat hitta massa bra lösningar, så känner jag att jag har ett visst ansvar i att se till att de också når ut till folk så att det kan finnas med. Så för mig så känns det inte huvudsakligen tungt. Det finns såklart stunder när det känns jättetungt också att läsa om det är fritextsvar i enkäter från barn som uttrycker ibland liknande saker som jag upplevde för 20 år sedan när jag gick i skolan. Liksom. Det kan ju också vara så här, hur kan vi vara kvar i det? Hur kan det vara samma saker som sker gång efter annan? Och, så det är ju tungt. Men att kunna vara med och bidra till lösningen är ju såklart ärofyllt och viktigt.
Det kan jag tänka mig, givande.
Jag tänker så här, vi alla har ju såklart någon gång fattat beslut vad vi ska studera eller vad vi vill bli. Och kombinationen av att man sen barnsben har blivit utsatt för ibland väldigt, väldigt fruktansvärda saker, oftast också, alltså inte bara av kamrater eller skolkamrater, utan av vuxna.
Mm.
Då för många av oss, för att copa, så börjar man ju assimilera sig, eller man liksom förtränger, och det är så enkelt att det normaliseras eller att det kategoriseras endast som, men de retas bara, alltså lite som kopplingen mellan att när en pojke drar en flicka i håret så här, nej, men det kanske är grunden till sexuella trakasserier, det kanske inte bara är att reta. Och lite den, jag tycker det är ett så starkt och modigt beslut att nej, jag ska studera mer om det här och jag vill arbeta för en förändring.
Ja, men
i den kärnan.
Nej, men och jag tror att för mig så är det nog inte så mycket ett aktivt beslut, utan att det har liksom bara varit en serie av att jag styrs åt det hållet. Jag kan, om vi liksom går långt tillbaka i min historia, så jag är uppvuxen i Uppsala i ett område och var den enda som var från det området i Uppsala och gick i en skola där...
Det är Bärlinge.
Det är inte Bärlinge, nej. Nej, jag är uppvuxen i Salabacke. Och,
det är sant.
Ja, så är det.
Ja, jag känner till Uppsala.
Ja, men bra. Nej, men, och min skola var belägen i ett område där de flesta var i liksom medelklassförhållanden. Min familj var inte riktigt det. Så att det jag hade en uppförsbacke redan där. Sen så började jag utsättas för rasism på den skolan som jag gick på, fick svaret från vuxna att ja, men fast vi har ju inte riktigt rasism i Sverige, så att det kanske är du som överreagerar.
Just det.
Och där börjar ju precis den liksom internaliseringsprocessen hos mig kring att det kanske är jag som misstolkar allting, det kanske är jag som har fel i mina uppfattningar om det som sker i min omgivning. Och spola fram lite, vid 13 års ålder så flyttade jag och min familj till Kinshasa och en del av min uppväxt är där. Och då blir det ju en helt annan sak där jag får liksom förstå att det här med sociala koder och sånt, det är ju föränderligt. Eftersom att nu kommer jag till en kontext där jag istället kodas som vit, eller ljusare i alla fall än de andra. Och förstår de privilegierna som jag har.
Ja.
Sen så vid 16 år kommer jag tillbaka till Sverige och bara, men okej, det här som ni har tänkt om mig, det kan ju inte stämma. Det finns inget liksom reellt i de här. Så redan där så har jag liksom börjat ifrågasätta alla de här delarna. Och det är därför som jag sen har liksom studerat mycket genusvetenskap och studerat historia för att kunna förstå svenskheten i grunden, för det är det jag är så väldigt intresserad av. Hur kan de här sätten att kategorisera människor fortfarande finnas kvar i det sättet som vi interagerar med varandra? Det är jätteintressant för mig och det leder ju såklart till väldigt mycket diskriminering och trakasserier bland barn och unga, men det är fortfarande någonting som jag tror att vi behöver få en mycket större förståelse för att faktiskt kunna adressera problemet.
Gud, du sätter verkligen ord på just den där, men att det fortfarande ifrågasätts huruvida det faktiskt finns ett problem. Eller den här, nej, men vi är inte rasister. Man bara, okej. Jag skulle väl säga att det är ganska moget, vuxet, vaket att redan i den åldern ifrågasätta det, för jag tror att många av oss inte gjorde det. Det är väl mer den, alltså, för att det vuxna säger, det är ju sant, tror jag.
Ja, men så är det. Och jag tror inte, alltså, Jag vet inte om det är mer vuxet eller moget, utan det handlar om att jag fick möjligheten att se ett helt just annat det, alternativ och bo i ett helt annat alternativ. Jag tror att det är ganska ovanligt att folk i liksom så form, där man är precis, så formbar som i tonåren, att flytta och bo i en helt annan kontext. Så det är just det, tror jag, som verkligen startade de tankarna för mig. Okej, men nu har jag varit i en kontext där i min klass så var det, jag tror det var 10 olika nationaliteter som umgicks. Och då baseras inte min hudfärg som liksom det som definierar mig som person. Utan jag kunde vara en individ först. Och då kom jag tillbaka till Sverige med känslan av att just jag är ju en individ. Men nu försöker någon återigen reducera mig till bara min hudfärg. Men det stämmer ju inte, för jag har ju blivit en individ här.
Men jag tänkte på det där du sa, vuxenvärlden din som du mötte var så här, ja, men det du känner och upplever, det finns ju inte riktigt. Men tror du att det var ett medvetet eller okunskap som egentligen var det som var orsaken till att man försöker tysta ner, att man inte själv kunde hantera det? För att det kan ju vara så att man inte själv är så berest i frågan. Och då är det enkelt att säga, det där stämmer inte, det du bemöter. Bara för att jag är själv inte så kunnig i det, eller jag är inte så bekväm i det.
Det här är den största frågan. Alltså för att jag tror ju verkligen att det här handlar om dels en okunskap, men också att det är möjligt. Och när jag säger att det är möjligt, så är det diskursivt möjligt i Sverige att leva ett gott liv med tanke om att rasism faktiskt inte förekommer i Sverige. Väldigt många människor klarar det, för att det finns andra runt om en som bekräftar den bilden. Förstår du vad jag tänker?
Absolut, absolut.
Och det är därför som man väljer den enkla utvägen i det här. Det är bara ett barn på den här skolan som just nu utsätts för rasism. Om jag nu säger att den personen överreagerar, då finns inte rasism i min värld. Just för jag kommer inte i kontakt med det i övrigt. Jag tror ju att det är därför som sådana här sammanhang är så viktiga. För att det tydliggör väldigt mycket att rasism är någonting som förekommer. Och jag tror att om vi ser på den diskussionen som fanns om rasism när jag gick i skolan under sent 90-tal till nu, så är vi på en helt annan plats ändå. Får vi ändå erkänna i Sverige att det finns fler sammanhang som pratar öppet om att det här förekommer.
Men det är inte de som alltid varit så här, ja, men rasism finns inte, eller vi tystar ner. Det är inte deras förtjänst. Det måste vi ändå tillhör. Det är faktiskt vi som vågar och lyfta de här frågorna och äga frågan själva.
Verkligen.
Och sen kanske finns det någon slags här, en gräns kring hur mycket vi ska själva bära på och försöka förändra vissa strukturer och samtal och sånt där. Men det är egentligen för att vi är ändå så bekväma kring att, vet du vad, det bemötte, det var faktiskt inte okej. Det är flera som säger det. Och då vågar jag fortsätta kring det. Så det vill jag ändå lyfta.
Ja, men absolut. Och det är precis som du säger. Och det finns ju många som har valt bort diskussioner och valt bort sammanhang och därigenom invaliderat de upplevelserna som har funnits hos väldigt många individer. Och det som vi gör nu genom att skapa de här diskussionsforumen är ju en motreaktion mot det. Att jag nu sitter 20 år senare och pratar om det här är ju resultatet av att det fanns ett behov som nu verkar kunna finnas mer plats att prata om i samhället. Med det sagt så finns det också ytterligheterna, att vi har ju också polariseringen, att det finns krafter som ännu starkare än när jag då gick i skolan pratar om det totalt motsatta, nämligen att rasism är liksom någonting som inte finns. Så det finns ju de här totala ytterligheterna som ibland kan rymmas i ett och samma klassrum, där det är ett barn som har YouTube-kanaler där de följer personer som är woke och vill liksom prata om allas lika värde. Men i samma klassrum kan det finnas någon som är i vit maktmiljöer. Och som lärare skulle du försöka lotsa dem här i ett samtal. Och det är en svår uppgift. Alltså. Det ska man veta. Jag har all respekt för den uppgiften som lärare.
En viktig grej här, för du jobbar ju på Friends, som är en stiftelse som arbetar liksom emot all typ av mobbing och främst mot barn och unga. Jag blev extremt glad när den här boken släpptes, men också där man faktiskt tar saker ett steg längre och pratar om och lyfter intersektionaliteten i människor och barn. Och lite så att så här, ja, men klassiska så, boys will be boys, eller ja, men så här, mobbing är mobbing oavsett vad det är hemskt. Men jag tycker den är så extremt viktig, därför att, och jag har vänner som är vuxna som är liksom vita svenskar och sådär, men alla kan ju relatera till ett utanförskap eller att känna sig mobbade. Men det blir ju, någonstans tror jag att det blir en extra nivå när vi pratar om ren rasism eller diskriminering eller liksom islamofobi, därför att det är någonting vi aldrig kommer sluta vara. Den typen av mobbing eller kränkningar eller liksom beteende mot barn kan bli så fundamental i deras identitet, nästan faktiskt identitet.
Klockrent. Det händer, alltså det du säger apropå med barn. Jag kommer ihåg hur min dotter var utsatt för just det.
Mm.
I en skola som, det är en kommun som kanske inte är så många människor som ser ut som oss bor i. Men där hon utsattes för just det här tydlig mikroaggression, ja, men också tydlig rasism. Där hon kände sig så här, fan jag är annorlunda.
Mm.
Och i det så landade hon till exempel i att försöka så här, hon var inte nöjd med sitt hår till exempel.
Ja,
hon kände sig ibland att nej, jag vill inte släppa ut mitt hår. Eller jag vill inte att gå till skolan, jag vill klippa av mig. Mm. Och varför det? Jo, det var någon som hela tiden ville känna på mitt hår, men mm, också sa att jag var brun och inte skulle få vara med i leken.
Mm.
Så att vi var ju tvungna att flytta på henne.
Mm.
Jag tror det
för att hon inte ska känna att skolgången är så pass jobbig.
Ja, och jag tror det är den biten som, jag vet inte, jag önskar att fler förstod det. För jag gick tillbaka till mitt naturliga hår, ja, men mm, 1,5 år sedan nu va? Och ja, men vi har ju pratat om det, mm, precis när jag hade klippt mig, att jag började ha det rakt när jag var 9-10, för att det, mm, det var för mycket. Jag orkade liksom inte med exakt samma upplevelse. Och ibland kan jag tänka nu så här, undrar om jag hade varit om jag inte hade gjort det.
Ja.
Undrar vem jag hade varit om jag bara hade fått vara den här liksom starka, svarta, unga kvinnan in my natural hair. Men så blir det ju direkt så här, fast jag hade nog inte haft den karriären jag har. Nej, men jag är liksom fullt medveten om det. Det är ju fortfarande, det har vi också pratat om, att så här, bara att när jag hade flätor, mm, typ i vintras var så här, oh shit, hur ska det här bli bemött?
De väckte någon slags, mm, rebel i dig.
Ja, men typ, men jag är så här, men tänk om jag hade varit en helt annan, tänk om jag, mm, hade varit, det är hår för oss, det är it's part of who you are.
Ja, men verkligen, och alltså, det här är ju ett återkommande samtal med mina två systrar, mm, kära. Hur vi bemöts beroende på, till exempel om de har flätat håret nyligen, liksom, mm, vad innebär det för, mm, vilka som kommer fram till mig på krogen och vilka typer av frågor och inviter jag får, liksom, att yeah, det spelar ju all roll, liksom, som kommentar till, mm, det som din dotter har upplevt. Mm. Det är ju hjärtskärande, mm, men tyvärr så är jag väldigt van att höra det också,
mm,
den typen av att jag begränsar, dels att jag försöker ändra någonting med mig själv, men också, mm, att jag begränsar mitt handlingsutrymme utifrån, mm, vad förövaren tycker att jag, mm, borde göra. Liksom. Mm. Att jag försöker nu hålla mig inom den här ganska tajta boxen så att jag inte syns för mycket eller, mm, så.
Men vad skulle du ge för tips till min dotter om du fick...
Till henne? Ja. Eller till dig eller till henne?
Jag tänker så här, dels till mitt, nu är hon faktiskt, det måste jag säga att vi har jobbat ganska hårt med just att hon ska vara bekväm med sig, mm, själv, och vi har gått på massa utställningar och teater och träffat olika, vi har varit på så här afro-svenska föreningar, så att hon verkligen,
mm,
embrace,
mm,
det andra delen av,
mm,
henne,
mm,
verkligen, så att hon, idag kan hon släppa ut håret och bara känna så här, jag är stolt, så nej, att hon exakt är där. Men jag tror att det jag undrar lite grann, det är, de här historierna, alltså hennes historia är inte unik. Det, mm, finns ju flera som upplever samma sak.
Exakt.
Och då tänker jag så här, vad brukar du ge för tips, eller vad vill du ge för tips för de som kanske vill ta någon diskussion med, mm, ens barn, för att man kanske har kommit hem och berättat så här, mm, ja, men jag blev utsatt för det här, eller någon har försökt ta mitt hår, jag gillar inte det.
Mm.
Vad ska jag göra?
Nej, men, och steg ett är ju att få barnet att förstå att det inte är hens fel.
Mm.
Att det inte är dina tillkortakommanden eller att du har gjort någonting för att förtjäna det här. För det är det som med alla typer av mobbningsbeteende blir det vanliga, att man går in och tänker att så här, okej, men jag är dålig, jag har gjort något dåligt. Men att hela tiden då se till att liksom ingjuta det modet i att det är inte ditt fel att du har hamnat i den här situationen. Superbra också att ni fyller på med att se till att hon ser sig själv representerad, mm, på olika sätt i samhället.
Mm.
Jag vet, och det här har jag insett i vuxen ålder, att mina föräldrar hade en afrikansk filmförening med många andra, så att när jag var liten så såg jag många som såg ut som mig, både representerade på filmen också andra barn som, mm, såg ut som mig själv,
mm,
och det var ju jätteviktigt,
mm,
inser jag ju nu att, mm, det kanske är en annan typ av räddning, liksom, att vara i ett sammanhang där jag inte alltid är konstig,
mm,
För att så var det väldigt mycket i skolan, att jag kände mig lite konstig och att jag behövde liksom prestera mig förbi. Att min kompis Tanvi brukar prata om att man behöver legitimera sig i ett sammanhang, vilket jag tycker är en väldigt bra formulering kring att säga, jag behöver nu, för att ni ska kunna slappna av i min närvaro, så behöver jag visa mig duglig genom att säga rätt ord, prata svenska på rätt sätt. Ni fattar att det liksom är den här tröskeln, sen kan vi alla slappna av. Men att den där prestationsångesten som då sätts, behövde jag liksom inte ha i de sammanhang där folk såg ut som mig själv. Så att sätta henne i många sådana sammanhang kan vara väldigt viktigt.
Jag suckar till för att jag känner så här, gud, det tar ju aldrig slut. För att det du beskriver, det är utifrån ett barnperspektiv, tänker jag. Okay? Och sen kommer det också att när du väl blir vuxen, kommer in i vuxenvärlden och ska försöka jobba med det du vill jobba, och där också det blir så att du måste prestera ännu mer utifrån att någon kanske rasifierar som svart eller vad det kan vara. Och i det så medföljer man också lite fördomar. Kommer du verkligen klara av den här uppgiften? Eller vad, har du gått i skolan någonstans? Eller, och så vidare. Förstår du? Att man hela tiden måste prestera, medan andra kan bara få vara.
Ja, det där är återkommande samtal i mitt liv, liksom prestationsbaserad självkänsla. Jag har väldigt svårt att förlika mig med tanken att jag skulle vara helt okej om jag inte presterade.
Faktiskt, 100%, ska jag säga, oh my god.
Att det är svårt att verkligen slappna av i det.
Ja.
Även om jag förstår att jag kanske teoretiskt borde klara det, så är det väldigt svårt för mig. Alltså, jag är så insocialiserad med att jag måste prestera i de sammanhangen som jag befinner mig i för att kunna vara okej.
Ja. Det är sant.
Det här är många år av terapi, det du beskriver, som jag har gått i. Att så här, och framförallt när jag var sjukskriven för stress. För det var så här, vem är jag? Vem är jag om jag inte presterar? För jag tror precis där att för mig började det redan i typ i första klass. Och den här klassiska, det här hade jättemånga av oss som inte är vita på alla sätt, att du sa, ja, då sätter vi dig i invandrarklass. Alltså, utan att man ens kollar språkkunskaperna, utan man bara, exakt, man bara trycker in i så. Alla ska gå svenska 2. Inte för att vara så, nu säger vi att jag är min mamma och hon är så, men min dotter är ett geni så hon behöver inte det. Ja, hon lyckades i alla fall, jag hamnade inte där. Utan jag fick till och med, när jag gick i första klass så läste jag, jag var i treornas läsklass. För att jag var så liksom, redan där, för det har jag verkligen tänkt på, jag minns det så tydligt. För de hade liksom, böckerna var i olika färger. Och så var det så här, om du är i klass 1 så har du röd och sen 3 var typ grön. Så satt jag där i grön och var liksom supersmart. Där, liksom 7 år gammal, kommer den här, om jag presterar det bäst, I'm accepted.
Nej, men så är det ju. Och alltså, bara som anekdot då, när jag bytte skola till 7:an och började grammiskolan, då så sattes jag slentrianmässigt i en sån helt svenska grupp. Sen så hade vi vårt första prov och så fick jag 51 av 53 och så bara, jaha, du kanske inte behövde det, men vi såg ditt efternamn. Du,
men det är inte så att man bara, hej Patrik, hur mår du? Nej, okej, han kan så bra. Ja. Nej, det är bara...
Nej, men, du ser liksom.
Ja, då har vi nästa poddavsnitt med Skolverket. För i helvete. Nej, men alltså.
Jag hoppas också att det är bättre än vad det var under tidigt 2000-tal.
Jag vet faktiskt inte om det är så. För att jag...
Vi ska inte klandra Skolverket i världen.
Nej, men ja, just det. Men där, vi undersöker och skriper
det bort. Så ligger ett stort ansvar på dem för att sen kunna rusta läraren att kunna fånga upp de här händelserna, de här situationerna. För att jag tänker, det var inte så länge sedan jag kom i kontakt med en annan förening som skulle ta fram en app som skulle då försöka underlätta för barn och unga att just få koll på de här sakerna. Alltså det vill säga, hur man bemöter en annan ung person, barn, whatever. Det heter Checkpoint.
Va? Hette appen Checkpoint? Ja. Har vi snott namnet? Ja. Du sa ingenting! För jag kom på Checkpoint när vi brainstormade och han har inte sagt det här.
Nej.
Oj, har du märkt sin trång?
Där har vi det.
Låter det bekant?
Ja, jag vet, absolut.
Men där var det, man gick ju ut till olika skolor och försökte samla in de här berättelserna, vittnesmålen kring hur man blir bemött, både gentemot alltså eleverna emellan, men också lärarna. Och det var ju så hjärtskärande att höra vissa historier. Och sen var det några som ville absolut inte berätta någonting. Framförallt i vissa geografiska områden, där de kände så här, om jag berättar, vad ska ni göra med det här till? Förstår man? Det är så här, det är ingen som har brytt sig tidigare, så varför ska jag dela med mig? Så.
Det är väl dels det, tänker jag. Och också, är du i ett mindre samhälle och alla känner varandra och det är en person som utsätts för rasism, så tänker de att, aha,
är det så här,
varför har du källat? Typ? Alltså jag tänker att den risken finns ju också.
Ja, absolut. Och det är en av de här projektledarna som var med i det här projektet, var en svart ung man. Och han i sin tur var ute och och föreläste om de här och ville lyfta projektet och berätta lite grann om det och sånt där. Men väl i klassen så var det unga elever som sa en ordet till honom.
Mm.
Och läraren upprepade det ordet.
Mm.
Först, alltså, så att han satt där och tänkte så här, nej men det här är inte sant alltså.
Mm.
Jag är ute och försöker prata om de här sakerna. Och här står jag och blir kallad en ordet. Inte bara av eleven. Nej, men det är läraren som upprepar det, som tyckte att men, det är väl helt okej för att jag försöker adressera något som berör personen.
Ja, ja, just det. Mm.
Tror du att vi har kommit längre när det kommer till kunskapen hos läraren att försöka förstå dessa frågor eller känner att det är mycket kvar att göra?
Skolan är ju ett mikroexempel av samhället. Så att om du tänker att samhället generellt har något längre så har kanske också skolan det. Men jag är inte så säker i alla. Alltså det finns vissa lärare som kan extremt mycket mer än vad de kunde tidigare.
Mm.
Men det finns också lärare som absolut inte har gjort den kunskapsresan. Och gällande utsatthet där barn utsätts av vuxna så finns det ju, som vi också skrev fram i Friends-rapporten under förra året där vi hade huvudtema rasistisk mobbning och rasism. Där vi kunde se att av de barnen som har utsatts för trakasserier med koppling till etnicitet så är, finns det en överrepresentation i att också utsättas för kränkningar av personalen.
Ja.
Mm.
Det blir ju tydligt där liksom, att det finns en tendens att tänka på de personerna som lägre ställda eller att det finns en tendens att inte vara lika försiktig i alla fall med hur vi uttrycker oss gentemot dem.
Alltså man skulle ju tycka när man då är utbildad pedagog, borde man inte ha någon form av lika behandlingsmodul? Alltså lite den, och framför allt när det är barn du jobbar med. Sen är det alltid så här, det finns alltid bad apples. Så är det ju.
Mm.
Man alla minns någon liksom upp och ner som var elak. Vi hade en lärare i gymnasiet som, och det var ganska sjukt. Så jag är ju liksom mixed, eller mer light skin. Och så var det en tjej, en ugandisk tjej också, som gick i min klass. Som var svart. Och en lärare vi hade som var skitdålig, liksom, någon jävla gubbe. Han pratade helt normalt med mig. Men vägrade använda hennes namn och refererade bara till henne som N-ordet.
Nej.
När hon räckte upp handen, N-ordet. Alltså han vägrade använda hennes namn. Det var jättespeciellt, men till mig så var han helt normal.
Mm.
Och det var min första så här, what the fuck? Jag har ändå fattat liksom kolorism, framförallt när jag åkte till Uganda också. Den här, för då jag är ganska light-skinned och jag hade en period när jag var blond, så då var jag väldigt ljus liksom. Så då var de så här, men Mazungo, du är vit liksom. Att jag verkligen inte blev accepterad då. Så att jag visste ju ändå så här, okej, kolorism finns. Det är olika på den skalan, men då var det så här, what? Okej, vänta, du ser på oss helt olika. Det var en tjej året under som till slut lyckades anmäla honom och fick bort honom. Men det var en lång process.
Ja, men såklart.
Men just den där också, att så här, när man då inte så här pinnar barn mot varandra, men lite så att du ändå särskiljer, då blir det ju personligt.
Ja.
Det är det som också blir så mörkt, att så här, men gud, du är en evil människa. Alltså det är något fel på dig.
Och det enda, tänker jag, så att barnet har som makt, det är också att läsa av vuxenvärldens språk och beteende. Alltså det är allt annat. Det är, vad är det du säger? Vad är det för dold agenda du har bakom dina ord? Kan man inte fånga upp det, då blir det väldigt, väldigt skadligt, tänker jag.
Ovanligt ska sägas att det är en så direkt liksom, till en person.
Mm.
Oftast så används, om det används av vuxna, så är det ju allmänt liksom, att de använder N-ordet för att förklara någonting i historien eller så. Men att det är så riktat mot en person, det skulle jag säga är ändå ovanligt. Men hemskt.
Hej, det här är Alice Bakunke och du lyssnar till min favoritpodd Checkpoint. Om du vill få fler perspektiv på livet, om du vill skratta, kanske gråta lite, skakas om, provoceras, fnula fram någonting härligt utifrån andras tankar. Lyssna på Checkpoint.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Apropå att det liksom är en del av samhället och liksom avspeglar samhället, så är det ju för mig, alltså om vi ser till sommaren som vi hade med att Black Lives Matter kom på agendan på ett helt annat sätt. Det var ju väldigt intressant utifrån min horisont att se hur mycket rådgivningsärenden som kom in med barn som för kanske första gången börjar berätta om sina upplevelser som de har haft i flera års tid. För nu pratar vuxna om det. Och nu verkar det finnas liksom folk som kanske skulle kunna lyssna på mig om jag berättar det här. Och jag har nu fått legitimitet i att det här går att prata om. Så det har ju varit en tydlig del i mitt yrke, att saker kommer då fram. Och det betyder inte att de inte fanns innan. Vi hade samma tendens liksom i MeToo, att det kom väldigt mycket saker kring sexuella trakasserier. Så att när vi som vuxenvärld visar att vi tycker att ett problem är viktigt att prata om, då kommer också det fram.
Vi har ändå pratat om ditt arbete, hur du hamnar i med de frågor som du jobbar med, och sen har vi pratat lite grann om hur skolan ser ut idag och så vidare. Men då har du då skrivit den här boken med förhoppningen om att det här samtalet ska kunna fortfarande leva kvar, med kanske mer på ett pedagogiskt sätt förstå vad är det egentligen du menar med antirasism.
Ja, berätta. Berätta.
Ja, precis. Det är ju ungefär, det är 1,5 år sedan som jag fick hedersuppdraget, får jag ändå säga, att vara med och skriva en svensk upplaga av en bok som heter This Book is Anti-Racist, som släpptes i USA 2020 av en person som heter Tiffany Jewell. Och så kom det ett bokförlag som heter Max Ström som hörde av sig till Friends och sa, vi tror att ni skulle kunna vara väldigt bra i att hjälpa oss att formulera det här till svenska. Och det här kom precis innan jul. Och jag sa till dem att så här, förstår ni hur stort det här är? Ni vill alltså göra en produkt som är till för unga för att de själva ska få sätta ord på sina upplevelser. Det här har aldrig funnits i Sverige förut. Att bjuda in unga till att själva få ta del i och liksom beskriva sin verklighet när det kommer till rasism, väldigt sällsynt. När det kommer till kränkningar generellt i skolan, så vi har ju en fantastisk lagstiftning som handlar om att den som utsätts får definiera om det är en kränkning eller inte. Men det är väldigt sällan när det kommer till strukturella former av kränkningar, trakasserier, som vi låter barn göra sina egna definitioner och säga att jag tycker det där var rasistiskt, jag tycker det var sexistiskt, jag tycker det var homofobt. Det låter vi väldigt få barn göra. Så att få den möjligheten att här få liksom sätta den och liksom omformulera den så att den funkar i den svenska kontexten, otroligt stort. För det som jag känner är så viktigt med det är ju att vi har mötts av en vuxenvärld som säger att du överreagerar. Så att om du nu får en bok där du kan liksom själv få definiera dig själv och få validering i hur din utsatthet är på riktigt. Och det ibland kanske inte bara handlar om din egen utan dina kompisars. Att det liksom kan användas brett. Det är ju fantastiskt. Och antirasism då handlar ju om att på alla möjliga kreativa sätt som det går vara en aktiv motståndare till att rasism finns. Att ha ett tydligt erkännande för att den finns och att vara en aktiv motståndare. Det räcker inte att bara erkänna, utan att faktiskt göra olika saker, om det så är konstnärligt eller vad du än gör liksom, för att visa upp att det sker och göra aktivt motstånd.
Kan vi bara, snälla. Tycker du var
bra?
Nej, men jag blev jätte...
Kan du ge ett exempel på att vara antirasist? Alltså, hur kan jag, i mina handlingar, hur skulle du kunna yttra sig?
I det lilla och det stora så finns en del av boken som då handlar om att man kanske kallar till någon eller inte. Och i den engelska så skriver hon om att calling in och calling out. Nämligen att ska jag i stunden när jag står inför att jag har hört någon säga något rasistiskt, ska jag då välja att ropa ut eller liksom på något sätt för resten av gruppen uppmärksammar det hela, eller är jag den typen av person som kanske är bättre på att ta samtalet enskilt? Så att den ger väldigt många olika vägar för den som då står inför ett sånt beslut, att jag kanske är bättre på att ta ett samtal enskilt med en person. Mm. Jag kan få samma effekt och det kanske hjälper den individen i stunden att inte få taggarna utåt och säga. Liksom. Så att den är strategisk på massa olika sätt i hur man kan göra det.
Ja, det tycker jag också viktigt, att det är en bok som någonstans inte bara lämnar en i tomma intet, att det ger också tips och råd hur man skulle kunna föra samtalet vidare på ett väldigt enkelt och basic sätt.
Ja, verkligen.
Men också, jag uppfattar det som att hur viktigt det är också att kunna sätta ord på saker och ting.
Verkligen.
Och äga den historien. Alltså äga ens upplevelse.
Ah.
Att vi inte nej men så var det inte. Så att jag tycker det är en fantastisk bok för de yngre. Jag upplever det som att det finns också en liten hopp om att det här samtalet är mer bekvämt i den yngre målgruppen. Även fast det finns fortfarande saker och ting att göra, så tycker jag att vissa unga människor har det lite grann. Utifrån kanske att man har tillgängligt med internet, att det är lätt att se på andra saker och ting och andra kontexter och sånt där. Så det är också kanske lätt också att se andras människors utsatthet. Verkligen. Och ha en diskussion kring det.
Och det är så intressant för att precis innan jag åkte hit så fick jag läste en ny utkommen rapport av Rädda Barnen där de har frågat barn vad de helst skulle vilja påverka i samhället. Plats nummer ett är rättigheter mellan tjejer och killar. Det är plats ett. Plats två på 65% av dem har svarat att påverka arbetet mot rasism.
Är det så?
Så barn och unga är väldigt måna om att det här arbetet görs bättre av oss vuxna. Kan vi tolka det som.
Ja.
Så att det finns en enorm vilja att ta vara på. Och det gjorde mig väldigt glad att se det. Att de ser också att det här är någonting som vuxna inte gör bra nog. Här kan vi komma in och göra det bättre.
Exakt.
Ja. Glädje mig att höra för att, gud, som har samtalen gång på gång på gång. Sånt, så här, men det här finns, nej det är du som håller på att titta med andra ögon som inte riktigt finns. Man bara, oh shit.
Nej, men de här, den här studien, det har ju frågat 6000 barn brett liksom, över Sverige. Liksom, så att det finns ju många som då tycker det. Vare sig du själv utsätts för rasism eller inte, så finns det en väldigt stor vilja att påverka i de frågorna. Mm. Och det är ju fantastiskt.
Jättebra.
Det är, återigen, det är sånt här som får mig känna mig hoppfull kring att jobba med målgruppen barn och unga.
Men när du är ute och pratar om den här boken och ditt arbete i skolor och sånt där, har du mött på den här färgblindheten?
Alltså, och det här kommer ju från en pedagogisk teknik på något sätt, får man ju inte säga. Och det finns något som kallas för blended learning, vilket handlar om att ja, jag kommer behöva ta in massa ny kunskap som är jobbig för mig att ta in.
Mm, mm.
Men det är inte nödvändigt att jag gör det i en föreläsningssal med en föreläsare som just nu liksom bara trycker på med massa saker. Utan det vi har gjort är ju dels att tagit fram liksom olika korta podcasts och sånt, och i det här fallet då den här boken. Så att du kan sitta själv och läsa med den. Du kan få bli lite arg själv över att vi har en historia av att ha ett rasbiologiskt institut. Men du behöver inte bli arg och söka andras stöd i din ilska.
Mm.
Och i det här pedagogiska så finns ju då möjligheten att ha sin affekt. Få den liksom överstökad för att sen möta andra personer och diskutera. Så det är ju ofta det sättet vi arbetar på.
Mm. Mm.
Så att jag skulle säga att numera så är det ganska sällan som jag faktiskt möts av det. Om någon då har tagit del av någon av den här informationen på förhand. För då förstår man på något sätt att säga, okej, men jag kommer behöva lyssna och förstå att det här kräver en självrannsakan för mig själv. Och det de säger i detta är inte att jag eller min farfar är asdålig eftersom att de har liksom ägnat sig åt rasistiska saker. Utan de säger att de är en del av en rasistisk kultur som har funnits med oss länge. Så att det är inte den enskilda personens tillkortakommande. Och det är ju just där intentionaliteten att jag menade inget dåligt när jag sa något rasistiskt. Därför så var det inte rasistiskt. Nej, det är inte så det funkar. Vi har en historia av detta. Därför så kommer det ofrånkomligen vara så att vi kommer se olika tecken på att det har funnits runt om oss.
Och det kommer ju bli påverkad. Men du lever i en kontext så att det är nästan omöjligt att du inte skulle bli påverkad av det.
Jag skulle nästan säga att det snarare är befriande för många att få liksom den här grundliga förståelsen för att det här är något strukturellt som inte är mitt eget fel om jag nu har gjort mig skyldig till. Och sen så kan man ju förstå det som att det finns ett väldigt stort allvar i det som man har gjort ändå, men det påverkar inte egentligen min identitet som person.
Nej, men framförallt att någonstans är, jag brukar säga det som har hänt, vi kan inte förändra historien, men vi kan förändra, eller vi kan välja att förändra framtiden.
Mm.
Alltså tar vi med oss den historien in och fortsätter leva så och bete oss så, eller ändrar vi på det?
Mm.
Men det är intressant, vi hade en nätverksträff igår och det var alltid jättekul att träffa bara icke-vita personer som har fantastiska jobb. Men då började vi ha en diskussion kring det här, men skillnaden sen egentligen 2020 efter liksom BLM blev större och vi började ha samtalet på en helt annan nivå. Hur många av oss, istället för att vara lite passiv i vissa relationer eller vänskaper där man säger, hen vet inte bättre och nu slank det där ut eller deras brorsa är rasse typ. Och man säger, men det är inte dens fel. Klipp till att man bara, fast vet du vad? Du kan inte vara passiv längre. Mm. Att man, jag personligen och flera andra började ställa faktiskt andra krav på att så här, du kan inte sitta här och lägga upp en svart ruta och referera till mig som your black friend genom att vara passiv.
Och jag tror att alltså, den här boken är ju då, den är ju till för att rusta personen med tillräckligt mycket verktyg för att kunna hantera de situationer som uppstår. För en annan sak att tänka på, att alla rum som vi befinner oss i, det är ju rum där det också finns representation av annat än vita personer.
Ja.
Det kanske inte är där som rasismen är allra värst egentligen.
Nej, nej,
om ni tänker på det. Liksom, att folk vill ju nog för det mesta vara ganska trevliga. Så att då skapa...
They're hiding the racism.
Ja, men fattar liksom. Det finns ju då en möjlighet för personer som inte själva rasifieras att ha med sig de här sakerna in i de andra rummen.
Mm.
Och då kanske det är ett mycket mer tryggt samtal. Vem vet? Att i ett separatistiskt vitt rum så kanske det då är mer möjligt att kunna ha ett djupare samtal kring att det här är faktiskt inte vårat fel, men vi ser problemet med det och vi behöver arbeta på det.
Mm.
Så det är ju där i som jag tror att den stora förändringen kan ske. Om vi kan få personer utanför våra rum att också välja att prata om rasism.
Jag tycker det, alltså det är ovärderligt att någon som du, både med din kunskap och den makten, väljer att fokusera där det faktiskt på många sätt behövs som mest. För att de här barnen behöver valideringen, bekräftelsen på att det de upplever händer.
Mm.
Och att det inte är rätt.
Tusen
tack. Jag kan inte annat än hålla med om att om det är någonting som jag tycker är viktigt, det är faktiskt vår nästa generation som kommer upp och ska vara bekväma kring de här samtalen och att du är där i framkanten och ger verktyg och lyfter och sprider kunskap och låter samtalet få leva kvar i där det hör till. Det tycker jag är typ en av de viktigaste frågorna och sakerna som man kan göra.
Mm.
För att vi kan ju sitta här och prata och det är ju fine, det är också bra. Man kan faktiskt lyfta de här frågorna på väldigt många olika sätt. Men att vara ute i verkliga livet i skolan där vi försöker rösta kidsen på alla plan, det tycker jag, hatten av.
Tack så mycket.
Jag ska inte lägga mig att bli så emotionell, men det är ju hemskt, man får ju så TBT till sin egen barndom och gud, mina systerdöttrar och dina barn. Alltså man blir så här, det är så sjukt att vi fortfarande bara är i en loop.
Som avslutningsvis bara, rent så här, kan du se hur det mottas de här samtalen utifrån rent så här, geografiskt? För att jag tänker så här, och de tre största städerna kan jag tänka mig att åka till, där vet vi att det finns en viss typ av diversity, om jag säger så. Och då kanske man frågorna möts på ett helt annat sätt. Men kan du se någon skillnad på hur...
Du förstår hur stor den här frågan
är? Vi gör det enkelt.
Alltså det är så många saker som påverkar detta. En stor del av den rasismen som folk upplever är ju kopplat till ett specifikt område och tanken på att här rasifieras många människor och det finns liksom ett samtal om just det området. Och i storstadsområdena så finns det ju rätt många sådana områden som omtalas på ett visst sätt, och där har vi ett annat förhållningssätt till vad är det jag försvarar. Jo, jag kanske försvarar min ort, mitt område, mer än att jag försvarar liksom mig själv och som enskild person. Så att sådana saker påverkar väldigt mycket mellan glesbygd och storstad, skulle jag säga. Men sen så finns det ju representation, alltså det finns personer som utsätts för rasism över exakt hela Sverige. Skillnaden kanske är att du är mer alienerad.
Precis.
I vissa områden och därför inte får stöd hos andra personer som ser ut som dig själv. Den gruppen som utsätts för rasism är också extremt heterogen i vilket stöd du har hemifrån. Det finns personer som har två föräldrar som själva har erfarenhet av att utsättas för rasism. Det finns, som för oss två, hem där det har funnits en förälder som har sådana egna erfarenheter. Och det har ju sin dynamik. Och sen så finns det de personerna som kanske är utlandsadopterade där det inte finns någon förälder med de egna erfarenheter, väldigt mycket goodwill. Mm. Men det är svårt att spegla sig i varandras erfarenheter helt enkelt. Och alla de här sakerna påverkar ju hur du själv känner för den utsattheten du har. Mm.
Ja, jag gillar att det var komplext svar som du gav, för att det är en komplex fråga. Jag tycker det är superbra. Du delar med dig din egen historia om varför du börjar jobba med de här frågorna eller intresserar dig kring de här frågorna. Supernice att höra. Och sen också att du är en av dem som de få författarna som har introducerat en handbok som är väldigt enkel att förstå på ett pedagogiskt sätt, att det finns faktiskt saker och ting att göra. Och sätta ord på det. Som, framförallt som barn. Vilket jag tycker är jättebra. Jag tror, det är som du sa, det är inga andra som har gjort det. Jag tror att det är otroligt värdefullt. Och jag hoppas ju att den här boken ska få spridning. Vilket jag tror med tanke på att du ändå jobbar inom skolvärlden. Så att jag tycker att det här samtalet var supernice.
Jag skickar
en shoutout till Gustavo Nassar som jobbar i Malmö stad. Som har sett till att den finns på alla grundskolebibliotek.
Yes.
Fantastiskt arbete.
Great job. Nej, men, och kära lyssnare, köp, läs, dela antirasistisk handbok. Även om jag tror att den här handboken är precis lika bra för vuxna. Kanske nästan de som ska läsa den först.
Precis, absolut.
Och bara absorbera den här kunskapen. Och jag tycker det har verkligen varit en ära att få ha det här samtalet med dig. Nu har vi haft två författare som kommer gå till historien med den här typen av böcker. Så här Yilmaz har ju varit här och nu har du varit här. Så det känns jättekul.
Tack snälla.
Tusen tack.
Tack så mycket hörni. Fantastiskt var det.
Tack så jättemycket. Hej då. Ska vi ha inget mer? Hej då kära lyssnare, vi älskar er. Love you, hej då.
Lollo heter jag och jobbar med interkulturell kommunikation. Jag vill tacka Ambara, Nicole och Brandon för att de har lånat ut sina glasögon. För de obekväma samtalen och de nyanserade dialogerna. Och jag vill tacka för den möjligheten jag har fått i min roll. Och hur jag också har kunnat föra den insikten och den kunskapen vidare till mina kunder. Så att, tack, och jag ser fram emot många, många fler poddar.
Hörrni gänget, glöm inte att subscriba på podden där du lyssnar på poddar. Och framförallt betygsätt, give us them 5 stars.
5 stars.
Let everyone know att Checkpoint is here to stay.
Och glöm inte att gå in och supporta oss på Acast Support.
Följ oss på Instagram, checkpoint_podcast.
Do it now.
Checkpoint!
Med mig, Brandon och...
Your girl, Anbara.
Och Nicole.
Yay!
Syns, hej då!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.